Ja, det är verkligen våran bön att få vara nära Gud, oavsett var vi är någonstans. Om du sitter där hemma i soffan eller om du är någon annanstans med din mobil framför dig. Eller om du sitter här, vi är några stycken här som arrangerar den här gudstjänsten och firar gudstjänst tillsammans idag. Och våran bön är att vi ska få vara nära Gud jämnt och ständigt. Jag vet inte om du hann med och ge en gåva idag. Vi hade uppe swishnumret där en stund i alla fall. Så du är mer än välkommen att få vara med och stötta det arbetet som vi har och gör här genom i och genom Korskyrkan. Vår tanke framöver här är att kunna också ha en del information för dig och bara kunna berätta för oss vad vi gör både i Ludvika och i världen i det som vi kallar för mission. Guds uppdrag till oss där vi får dela med oss av det glada budskapet till människor på olika sätt, både till ande, själ och kropp. Den missionsorganisation som vi är en del av, Evangeliska Frikyrkan, har haft en slogan i många år som säger hela evangeliet till hela människan i hela världen. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Det är ett holistiskt synsätt där vi får se människan i sin helhet. Jag hoppas att du har det bra. Jag hoppas att ni mår bra allesammans. Vädret skiftar. Häromdagen så snöade det en hel del här i Ludvika. Min gräsmatta var vit. Och en del jublar, andra ber emot och vill inte skotta snö. Men personligen så hoppas jag att kunna ta fram mina skidor här om några veckor. Det hade varit nice, eller hur? Yes. Hör ni, bara innan jag predikar så vill jag säga två saker. På onsdag så har vi någonting som vi kallar för öppen bibel. Och i vanliga fall så samlas vi här i kyrkan, men nu är det så att den här samlingen blir helt plötsligt mycket, mycket, mycket större. Vad menar du, Ruben? Jo, det är nämligen så att vi kommer ha det här bibelsamtalet via Zoom. För dig som inte har använt det här redskapet eller verktyget så behöver du tanka ner en app där du installerar dig i din telefon eller din dator. Men om du sedan går in på vår hemsida korskyrkanludvika.se så kan du klicka där och så hittar du en länk för att komma in på den här träffen på onsdag kväll. Och det är en av våra ledare här i församlingen, Urban Wik, som leder samtalet. Det är inte så att han håller ett bibelstudie, utan tillsammans så pratar vi om Markus evangeliet. Vi läser ett kapitel, vi kommer läsa det fjärde kapitlet. Och sen kommer vi samtala utifrån det här. Så det spelar ingen roll om du sitter i Göteborg eller här i Ludvika eller någon annanstans. Så får du jättegärna vara med i det här samtalet. Du är supervälkommen oavsett om du är en del av den här gemenskapen som är Korskyrkan. Eller om du befinner dig någon annanstans. Du är mer än välkommen. Och för dig som inte har den tekniken eller tycker det är svårt så kan vi ordna så du kan komma hit till kyrkan. Det är max 8 personer, så först till kvarn gäller. Så kan du sitta här i kyrkan och vara med i det här samtalet ändå, för vi kommer ordna det. Så nog om detta. Lite senare i gudstjänsten här så kommer vi att be tillsammans utifrån ett upprop som har gjorts ekumeniskt från en mängd olika kyrkor och samfund. Vi kommer att koppla samman med den här nationella bönedagen där vi ber för situationen i vårt land och utöver världen när det gäller coronapandemin. Men nog om detta, nu ska jag predika, men jag vill be en kort bön först. Himmelske far, tack för att du är densamme igår, idag och i all evighet. Du är densamme Jesus, det har du sagt. Och Herre, vi tackar dig för att ditt ord säger att där två eller tre samlade i ditt namn så är du mitt ibland dem. Och Herre, det är inte så att det är mängden. Om vi är två så funkar det, om det är tre så funkar det bättre. Utan där hjärtan är med så är du mitt ibland oss. Så Herre, vi kommer inför ditt ansikte med våra hjärtan. Från olika platser, från olika hushåll och soffor så är vi inför ditt ansikte. Jag tackar dig för din närvaro, helige ande. Kom och tala till oss, kom och betjäna våra hjärtan och låt oss förstå lite mer av din tanke och intention med just bönen idag. Så Herre, kom och lys över ditt ord, jag ber i Jesu namn. Amen. Som du förstår så vill jag predika om bön idag och enträgen bön. Och i början på förra seklet, det låter som väldigt lång tid, men någon gång på 40-50-talet så var det en bonde i Brasilien. Han var analfabet. Han kunde inte läsa, men däremot så trodde han på Gud. Han visste att det finns kraft i bönen, det finns kraft i att söka Guds ansikte och Guds närvaro. Och det var så att en myrinvasion drabbade nu det här området och gårdarna runt omkring fick sina skördar uppätna och den här invasionen börjar komma närmare och närmare. Så den här bonden, han går till sin pastor. Det var en missionär på platsen där och bonden går till den här missionären och säger: kan du visa mig var i Bibeln står det om myran? Exakt. Var i Bibeln står det om myran? Och i Ordspråksboken så talas det om myran. Så pastorn eller missionären visar honom: här står det om myran. Och så läste han ordet för det. Och så gick bonden hem. Och så tog han sin Bibel. Och så gick han ut på fältet. Och där böjer han knä inför Gud. Och han sätter sitt finger på ordet myran. Och så ber han: gode Gud, du som har skapat myran, du som är allsmäktig, du som har all makt i himmelen, gör så att myrorna inte äter upp min skörd. Och den enkla bondens bön och den tron, den tilliten till Guds ord och vem Gud är och framförallt att Gud är den han är, gör så att hans gård skonas. Jag vet inte riktigt hur det gick med alla andra, men hans gård skonades ifrån att bli uppäten av myrorna därför att han sökte Guds ansikte i bön. Och bönen har makt. Det finns kraft i bönen. Det finns styrka i att komma inför Gud och vända oss till honom i bön. Och inte bara en gång utan två gånger, tre gånger, fyra gånger. Och faktiskt söka Guds ansikte för det som finns på våra hjärtan och det som liksom finns runt omkring oss. Och vi behöver förstå kraften i bön. Jag har tidigare berättat för er om en berättelse, jag vet inte om den är sann, men jag tycker den är ganska söt. Berättas om en kvinna som bodde i Wales och hon fick kämpa ganska hårt i flera år och lägga mycket pengar för att få elen indragen till sitt hus. Så efter mycket om och men så får hon elen. Men efter bara en kort tid, ett par månader, så kunde elbolaget se att hon konsumerade ingen el. Räkningen liksom var ju superlåg och konsumtionen var extremt låg. De undrade, är det något fel på mätaren tror vi? Vi måste ju dit och kolla, annars hon kanske inte betalar. Så de är ut till henne och så säger de, ja, vi har lagt märke till att frun knappt förbrukar någon el. Är det något fel på systemet? Är det något som inte fungerar? Åh, nej, säger hon. Vi är jättenöjda. Jaha, men vad händer? Jo, förstår du, när det blir kväll då slår vi på lyserna så vi ser och hittar fram till oljelampan. Och när vi har tänt våra oljelampor och ljus och så, då stänger vi av elen igen. Så vi är jättenöjda. Ja, vi kan skratta åt den här berättelsen, men tyvärr så är den här berättelsen faktiskt en ganska bra bild på många människor och hur vi kan agera eller agerar ibland när det gäller bön. Hon trodde på elen. Hon trodde på löftet om försörjning från elbolaget. Och hon fick både kämpa och lägga ut pengar för att få fram den till sitt hus. Men hon förstod inte nyttan med elen. Hon förstod inte vilken otrolig nytta hon kunde ha av den, utan använde den väldigt, väldigt sparsamt. Och jag misstänker att en del människor agerar likadant när det gäller bönen. De tror på bön. De tror på löftena och bönesvaret. De har läst och hört berättelser om bön och bönesvar, men använder sig av bönen väldigt, väldigt sparsamt. Och jag tror att anledningen till detta är att många inte förstår att bön fungerar. Kanske är det så att någon har väntat på ett bönesvar väldigt länge, har bett länge efter någonting men inte sett svar och ger upp. Eller så tänker en del att det hjälper ju inte ändå, vem bryr sig? Eller någon kanske tänker att jag sänder upp en suckan då och då. Liksom. Det är som att spela på roulette eller köpa en lott. Men när vi läser Bibeln så är det inte riktigt på det sättet. Utan jag vill lyfta fram ett exempel åtminstone. Och det är från Gamla testamentet och en kille som heter Daniel. Daniel, han bad 3 gånger varje dag. Vi har en liten lista här tror jag. Daniel, han ber minst 3 gånger om dagen. Han söker Gud i bön i sin kammare, i sin ensamhet, på sitt rum. Precis enligt den instruktionen som faktiskt Jesus ger oss. Att gå in i din kammare, stäng dörren om dig. Och liksom det är du och Gud, det är inte någon offentlig tjänst där man ska stå och be för att folk ska kunna applådera och säga vad duktig du är. Utan det är en relation med Fadern själv. Han bad i lejongropen som han blev kastad i. För att han hade brutit ett påbud om att inte be. Han ber om vishet, han ber om ledning och han ber att Gud ska förlåta folket och landets synder och låta dem komma tillbaka hem. Och när vi möter Daniel i den texten som jag vill läsa tillsammans med dig idag i Daniels bok, det 10:e kapitlet, så jag ser att många av er här inne har era biblar framme. Fantastiskt roligt. Så slå gärna upp Daniels bok, det 10:e kapitlet. Och när vi möter Daniel i den här texten så har han bett inte bara en utan 2 dagar. Utan han har faktiskt bett i 21 dagar. På grund av en dröm, en syn han har haft och en förståelse han har haft. Så han är i bön i 21 dagar. Jag vet inte om jag ska be om handuppräckning, men har du bett i 21 dagar nonstop? Ja, säger du ja eller nej, jag vet inte. Men man kan ju be på olika sätt. Men Daniel, han har bett i 21 dagar. Fatta, 3 veckor liksom bara. Enträget, han bara söker Guds vilja, han vill ha Gud svara på min bön. Och det här påminner faktiskt om någonting som Jesus talar om i en av sina liknelser. Vi ska inte läsa den, men Jesus i en av sina liknelser talar om att i en stad så fanns det en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Och i samma stad fanns vadå? En änka, och hon var superdryg. För hon var på honom dag efter dag. Ge mig min rätt, ge mig min rätt. Och till sist så blir den här domaren, han lackar ur liksom och säger det. Även om inte jag fruktar Gud eller har respekt för någon människa ska jag ändå ge den här änkan rätt. Därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök, säger han till och med. Och Jesus säger då, skulle Gud då inte skaffa rätt åt sina barn mer än vad den här domaren har gjort? Åter till Daniel, det där vi är egentligen, så tappa inte bort dig. Det står så här, jag läser från första versen i Daniel 10. I den persiske konungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Beltesassar, en uppenbarelse. Och den uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Och han gav vakt på orden och fick insikt om synen. Jag, Daniel, hade gått och sörjt i 3 veckors tid. Jag åt ingen god mat. Kött och vin kom inte in i min mun. Och jag smorde inte heller min kropp med olja förrän de här 3 veckorna hade gått. På den 24:e dagen, står det, i första månaden, var jag vid stranden av den stora floden Hiddekel. Och när jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder, och han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit och hans ansikte var som en blixt. Hans ögon var som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Och ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Jag, Daniel, var den enda som såg synen, och de män som var med mig såg den inte. Men stor förskräckelse föll över dem så att de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min kraft och färgen vek från mitt ansikte så att det blev dödsblekt och jag hade ingen kraft kvar. Och då hörde jag ljudet av hans tal, och när jag hörde det föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Vilken mäktig beskrivning egentligen av ett möte med det heliga. Ett möte med himmelen. När himmelen kommer med ett bönesvar så mäktigt i den situationen. Jag vet inte om du har fått uppleva Guds närvaro på ett sätt som har berört dig längre, alltså, eller ytterligare längre bort än vad du hade tänkt dig. Jag har haft sådana gudsmöten under mitt liv. Några nedslag där jag verkligen fått uppleva hur kraften ur min kropp har försvunnit. Hur inför Gud så har jag bara blivit som spaghetti, därför att Guds helighet, Guds närvaro bara har drabbat mig. Och jag tror inte att det är primärt något känslosvall, utan faktiskt att när Gud som är stor och mäktig kommer dig och mig till mötes, när vi i våran ödmjukhet söker hans ansikte, så någonting ger vika och Gud är stor, jag är liten. Och det här är någonting som flera människor faktiskt har vittnat om. Jag har inte haft en sån upplevelse som Daniel, men här ser vi ett möte mellan himmelen och Daniel. Och det står så här, och det här jag vill lyfta upp egentligen idag. 10:e versen. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Och sen sa han till mig: Daniel, du högt älskade man, ge akt på de ord som jag vill tala till dig och res dig upp på dina fötter, ty jag har blivit sänd till dig. Och när han sa detta till mig reste jag mig bävande upp, och han sa till mig: Daniel, lyssna. Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen, lyssna, från första dagen då du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför Gud, så har dina ord varit hörda. Jag säger det igen, från första dagen då du ödmjukade dig, du vände ditt hjärta till Gud, så blev dina ord hörda. Och jag har kommit för dina ords skull. Jag har kommit för dina ords skull. Och det här är faktiskt inte första gången som ängel säger detta till Daniel. I det 9:e kapitlet, den 23:e versen, så står det: redan när du började be gick ordet ut, och jag har kommit för att ge dig besked. Det här säger oss någonting. Det säger oss något om att när du ropar till Gud så hör Gud din bön. Jeremia 33 och 3 brukar vi kalla för Guds telefonnummer. Många kallar det för det i alla fall. Och vad står det där? Jo, det står så här: ropa till mig så ska jag svara dig. Kom ihåg det. Ropa till mig så ska jag svara dig. Bibeln säger också att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en som ropar till Gud ska bli räddad. Så ängeln säger till Daniel att från första dagen så hörde jag dina ord. Men det kanske, det svarar fortfarande kanske inte på frågan, varför ska vi be utan att ge upp? Men det ger oss åtminstone en anledning. Och det är att från första dagen så han bad så sändes en ängel. Men här får vi ett sånt här tillfälle där vi får titta in bakom ridån. Vad händer när bönen är igång? Vad händer när du och jag börjar ropa till Gud? Jo, det fortsätter här i texten. Så står det så här i den 12:e versen. Han sa till mig, frukta inte Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka mig, eller dig inför din Gud, har dina ord varit hörda och jag har nu kommit för dina ords skull. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända. Vad är det vi ser här? Vi ser en andlig kamp. Vi ser en strid. Vi ser om att när Daniel ödmjukar sig och ber till Gud, så säger Gud, okej, gå till Daniel. Och den här ängeln är på väg till Daniel, men på vägen så blir det ett motstånd. Och den här ängeln kan inte fortsätta, utan det blir en fördröjning på det här bönesvaret. Och ibland kan det vara en väldigt, väldigt, väldigt kamp i våra böner. Det kan vara en kamp, du ber och du ber och du ber, men du förstår inte varför händer inget, varför händer inget, varför händer inget, varför händer inget, varför händer ingenting. Och du och jag blir beredda då att säga, okej, Gud hör inte min bön. Gud, han lyssnar inte till mig. Och så ställer vi oss i ledet och läser de här psalmerna som är bra att läsa ibland. Där David faktiskt skriver, Gud, varför svarar du inte mig? Men faktum är att Gud, han har lovat att svara dig. Han har lovat att höra din bön. Sen är det inte säkert att just det svaret du vill ha blir det som du får. Därför att Gud, han har ju en helt annan översikt och vet precis hur våra liv är. Men vad betyder det då? Det betyder att när du ber så förlöser du krafter i himmelen. Det betyder att när du ber så kan du också, änglar villiga att komma och kämpa för dig för att du ska få ditt bönesvar. Hebreerbrevets kapitel 1 och den 14:e versen säger det så här: är inte änglarna andar i helig tjänst utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Frågetecken. Och svaret på den frågan är ja. Änglarna, de är andar i helig tjänst utsända för att tjäna dig. Alltså för att hjälpa dig. För att stå med dig. För att finnas där. Jag tillsammans med min fru jobbade ett antal år i Peru. Vi var missionärer där. Och en kvinna i församlingen. Jag vill att du lyssnar på det här. En kvinna i församlingen. Hon var på väg hem en sen kväll. Och hon bodde i ett av de hemskaste områdena i hamnstaden Callao. Precis utanför huvudstaden Lima. Och hon är på väg hem. Och när hon är på väg hem så är det två inte så snälla individer som står längre fram just där hon bodde. Och hon tänkte, jag måste ju passera, jag ska ju förbi här för att komma hem. Och hon börjar be, hon ber egentligen, Herre, täck mig med ditt blod. Det var hennes bön. Vi läser om Jesu blod och jag har en predikan om det som du kan gå tillbaka till och lyssna på. Hon ber, Herre, täck mig med ditt blod. Och så går hon bedjande och när hon kommer närmare de här individerna så drar de därifrån. De lägger benen på ryggen som vi säger och så försvinner de. Dagen efter är de här individerna tillbaka och är lite funderande. Och så frågar de någon där, vet du någonting om den där kvinnan igår? Ja, vilken kvinna? Ja, hon som kom här. Hon var alldeles övertäckt med blod. Vad hade hänt henne? Och nej, de fattar ingenting. Ingen fattar någonting. Gud gjorde helt enkelt ett mirakel. Där hon var på väg hem och männen fick på något sätt se någonting som... Alltså det var inte fysiskt. Men det var ett beskydd över hennes liv som... Alltså en Guds provision, en räddning i den stunden. Och det finns flera sådana stories. Folk som har varit ute, var en annan kvinna också i Peru. Precis när på väg mot havet så är det ganska så brant ner. Och den här äldre damen i församlingen, hon är där och hon är ute och går. Och så är hon för nära den här kanten och glider ner. Och hur hon än försöker att ta sig ifrån så upp så lyckas hon inte. Ni vet, man tar ett steg upp och glider ner två. Och det är sån här sand som dessutom är lite täckt av vulkanaska. Den kallas för död sand som bara dammar liksom när man går på den. Och hon kommer inte upp. Hon ber, Gud hjälp mig. Någonstans ifrån så står det en man. Räcker ut handen till henne. Hjälp henne upp. Hon borstar av sig sina kläder. Åh, tack så jättemycket. Tittar upp. Var är mannen någonstans? Gud svarar på bön. Jesus lärde sina lärjungar att inte ge upp. Daniel gav inte upp. Varför ska vi fortsätta att be då? Inte därför att Gud är trög till att lyssna. Inte därför att Gud behöver bli övertalad att svara. Och inte därför att Gud inte vill svara. Utan när du och jag ber så händer det någonting i våra hjärtan. En vän och kollega till mig nere i Småland sa så här en gång, en pastor. Ibland dröjer svaren för att du och jag ska få en djupare dimension eller relation till Gud. Jag har funderat mycket på det där uttrycket. Jag tänkte, det lät ju nästan elakt. Men vet du en sak? Gud älskar när du är inför hans ansikte. Gud älskar att höra din bön. Men jag kan inte be, säger du. Jag är relativt nybliven morfar och farfar. I somras här så föddes två bebisar. Och du vet när de här små barnen som är 3-4 månader lite drygt nu börjar forma små läten. Det låter ju ingenting du vet. Man fattar ju inte noll och det blir ingenting. Men vet du vilken glädje mitt hjärta fylls av? När man står där bara och så hör man något ljud tillbaka. Det spelar ingen roll om du inte kan be. Säg bara Jesus. Ropa bara Jesus. Det får vara din bön. Säg bara Jesus om du inte kan be någonting annat. Bara Jesus, Jesus, Jesus och låt det få vara ditt hjärtas rop. Bön är en aktiv tjänst, min vän. Och från engelskan så har vi ett ord som heter push. Vi har ett ord som heter push och det är någon som har lekt lite grann med det här ordet och sagt så här. Det betyder faktiskt pray until something happens. Be tills någonting händer. Tryck på tills någonting händer. Ge inte upp. Stanna inte upp. Kanske är det så att du håller på och ber för någon i din familj som är sjuk eller befinner sig i någon märklig situation. Ge inte upp. Du kanske håller på och ber för dina vänner i deras kamp i vardagen. Du kanske ber för någon som behöver ta emot Jesus. Ge inte upp. Fortsätt be tills något händer. Så tryck på med din bön och vet att från första dagen som du vänder ditt hjärta till att söka din Gud och förstå hans sanning, hans syften, så hör Gud din bön. Tror du på det? Det var någon som sa amen här inne, eller yes här inne i lokalen. Yes. Låt oss be en kort bön här innan vi fortsätter. Himmelske Fader, tack för din godhet. Och tack Herre för att vi får komma till dig dag efter dag. Och Herre, vi tackar dig för att du hör våra böner, du lyssnar på oss. Och Herre, hjälp oss att hålla fast, hålla kvar, hjälp oss att inte ge upp, hjälp oss att inte dra oss tillbaka, utan hjälp oss att fortsätta att lita på dig. För du är värd att litas på. Amen. Innan vi sjunger något ytterligare tillsammans så ska vi be för vårt land. Vi vill anamma det här uppropet idag kring den nationella bönedagen. Och det är flera av er av oss som har bett och ber för den här situationen vi befinner oss i, den här pandemin. Och jag ska bjuda fram Urban och Ulrika Wik. Och där du sitter hemma och där du är i den här lokalen, så skulle jag vilja uppmuntra dig att faktiskt böja knän inför Gud. När vi böjer knän inför honom, så det är ett tecken på att vi ödmjukar oss inför honom, han som är den största, den högste. Det är ett yttre tecken på, eller ett bevis, eller vad ska jag kalla det för. Det där vi faktiskt visar Gud, jag böjer mig inför dig. Och jag erkänner att du är den som har all makt. Precis som jag började min story med att berätta om den här bonden som böjde knä mitt på sin åker. Utifrån att han förstod att Gud kunde bestämma över myran. Så vill vi be också till den högste just nu för den här pandemin, covid, eller mot den här pandemin skulle jag ju säga, rättare sagt. Att Gud ska kunna få förändra detta. Så vill du där hemma vara med och böj knä en stund nu, likaså här inne i lokalen, ni som sköter teknik med annat. Vi böjer knä en stund inför Gud och så ber vi tillsammans.
Vår far, du som är himmelens och jordens skapare, vi kommer inför dig den här stunden. Herre, du som har satt gränser för haven. Du har också satt en gräns för den här pandemin som nu drar fram över världen. Herre, det fyller oss med oro. Det fyller oss med rädsla. Men vi kommer inför dig och ber att den här pandemin ska få ett stopp, att det inte ska fortsätta skörda liv på det sätt som det har gjort. Vi ber om din hand i den här situationen. Vi tackar dig för alla de som jobbat hjälpa andra och som frivilligt rycker in i vård och omsorg för att hjälpa andra. Vi ber att de ska få styrka och kraft i den här stunden. Att fortsätta vårda och bringa helande i den här situationen. Vi ber för alla de människor som forskar för att hitta lösningar på de problem som finns. Alla som jobbar med vaccinationer och andra sätt att begränsa det här. Vi ber om vishet i den här situationen. Vi ber att vacciner ska komma fram. Vi ber att de ska vara väl beprövade så att de blir säkra för oss alla. Herre, hör våran bön. Mm.
Herre, vi ber för alla de som har blivit drabbade av corona, Herre, som har varit sjuka, Herre, och som vill hitta en väg tillbaka, Jesus. Vi ber om styrka och kraft och helande till deras kroppar, Jesus. Herre, tack att du som är den stora läkaren, att du kan göra det, Jesus. Herre, vi ber för alla de som är drabbade och förlorat arbete, förlorat inkomst, Herre. Alla företagare, Herre, som är drabbade på ett eller annat sätt av restriktioner, av bristande inkomster, Herre. Herre, tack att du är vår försörjare. Tack att vi får be för dem om en väg igenom det här, Jesus.
Yes, Fader.
Herre, så vill vi också be för alla de som är ensamma under den här pandemin, Herre, som inte träffar så många, Herre. Vi ber att du ska komma till dem, Herre. Fylla dem med din frid, Herre, som övergår allt förstånd, Herre. Tack att du ska ge deras hjärtan frid, Herre. Och Herre, så be att du kommer till alla de som har förlorat någon som är när och kär, Herre. Vi ber att du tröstar, Herre. Att du är där mitt i sorgen, Jesus. Tack att du kan göra det. Tack att du är en personlig Gud som ser till oss var och en.
Amen. Herre, så vill vi också be att mitt i de här svåra tiderna, att hjärtan ska vändas till dig, Herre. Herre, inte minst i krissituationer så upptäcker många människor att det är faktiskt du som är Gud. Och det är du som är vårt hopp. Det är du som är den som ger en framtid. Det är du som ger livet. Och Herre, vi är bara människor. Vi har fått mycket av dig och vi kan göra mycket med den kunskapen som du har gett oss. Men ytterst, även en läkare syr ihop ett sår eller sätter in en medicin, så är det du, Herre, som gör miraklet. Och Herre, vi ber att människor ska hitta dig mitt i det här mörkret. Att människor ska få upptäcka vem du är, Jesus. Herre, att ditt ljus ska få lysa som aldrig förr in i hemmen. Och människor ska få en relation med dig, du som är den levande guden. Och Herre, jag ber för alla de som redan känner dig. Att vi ska kunna få vara ett återsken av din härlighet. Gud, hjälp oss att vandra så som du har tänkt att vi ska göra. Och Herre, låt din kyrka få ge hopp in i världen. Herre, vi tackar dig för att vi får vända oss till dig i den här situationen. Vi tackar dig för att du hör de böner som bes. Och Herre, vi tackar dig för att du jobbar med det här. Du arbetar med det här. Du har sänt änglar. Du har sänt, Herre, bönesvaret. Och Herre, vi vill fortsätta att be. Fortsätta att be. Fortsätta att be tills vi ser förändring. Och Herre, vi ger dig all ära. Vi vill ge dig ära, Herre. Du kom till oss. Herre, du gav ditt liv på ett kors för att ge oss liv, och vi vill ge dig ära. Amen. Amen. Vi ska tillsammans sjunga ut de här orden i den lovsången. Vi vill ge dig ära, ära. Jag tror texten kommer upp här så du kan vara med och sjunga där hemma. Och så går vi mot avslutningen av den här gudstjänsten. Så den här sången får bli själva slutet innan vi vill uttala välsignelsen över dig. Men låt oss sjunga tillsammans. Varsågoda.
Lämnade allt, Jesus vår befriare, dog på ett kors, tog all vår synd, för att du älskar oss. Vägen öppen.